För jag tycker att man ska se på sex som en fiskdamm. Massa olika färgade fiskar. Och så plockar man den där orangea, den där blå och prova lite. Känn vad som är kiva.
Och helt klart har de här ju lyckats med det där som nu är nyckeln till allt, att kommunicera.
Ja, verkligen.
Våga säga att ska, det här skulle jag inte vilja göra, men ska vi testa det där?
Yes.
Hjärtligt välkommen till relationspodden Norrena och Frans. Och här för någon månad sedan, då ställde vi ju helt oskyldigt en fråga som hade med lust att göra. Och blev fullständigt dränkta i brev från er. Ni var många som hade tankar om det här. Om du kanske minns så lovade vi ju den gången att det här tema ska vi återkomma till. Så att vi ska hinna ta upp så många brev som möjligt. Och det är precis det som vi ska göra idag. Vi sorterar breven den gången, plockar ut några sådana som kanske inte riktigt passade in i helheten den gången, men som vi tyckte var intressanta och som vi tänkte att vi måste ha upp till diskussion i ett senare avsnitt.
Mm. Och det ska vi göra nu då, eftersom vi håller vad vi lovar. Och de här breven som vi har valt ut idag nu då, så vi tänkte att visserligen så skulle vi kunna gissa oss fram, men det är alltid bättre om man kan ha med sig en expert också som kan hjälpa oss att svara på de här frågorna. Och det är därför som vi har bjudit in dig, Malin Wik Norman, barnmorska och sexualterapeut. Välkommen hit.
Tusen tack.
Eller sex Malin som vi kallar dig med Eva här före.
Ja, precis. Det går bra.
Det går bra det också. Ja. Du jobbar alltså med par som har utmaningar det kommer till. Mm. Sin relation eller sitt samliv och så här. Vad är de vanligaste frågorna som folk har när de kommer till dig?
Absolut lustfrågor. Olika lust i parrelationer. Kommer man enskilt så kan det vara absolut också lustproblematik. Men också ont vid sex. Eller att jag aldrig fått en orgasm. Det kan också vara en vanlig fråga. Är jag normal? Det är kanske nog den frågan som kanske kommer upp allra mest. Är jag normal?
Och den är tydligen lika vanlig också bland oss medelålders som den är bland 13-åringarna som skrev in till Bullen då jag var barn.
Konstant söker man det där normala. Vad är det normala då egentligen? Så jag tänker att behovet av att dela med sig av sina tankar och att få prata med någon som faktiskt förstår. Att ibland så är det inte så mycket jag behöver fixa egentligen, utan jag kan bara bekräfta. Så det är ju skönt på ett sätt.
Mm. Och det var flera som nämnde det här också då när vi senast pratade om lust här i relationspodden, att samhället känns så väldigt sexfixerat eller hypersexualiserat, att det känns som att den som inte känner väldigt innerlig lust mest hela tiden är onormal eller på något sätt landar utanför normen.
Så är det.
Ja, och
det
man är lite tråkig på något vis. Och så, vadå, har du inte sex 5 gånger i veckan? Vad har du för liv?
Exakt, jag brukar säga att det är absolut inte ett kvitto på att man har något bra njutfullt sexliv fast man har 5 gånger i veckan sex. Tvärtom kan det ju faktiskt också vara att man kanske ställer upp på sex hemma i sängkammaren mer än vad man kanske skulle vilja. Så man måste komma ihåg att det finns faktiskt 2 sidor. Man ska inte alltid lyssna, men man lyfter ju oftast det som så här, vet att tända till hos väninnorna när man träffas, att vi har sex jättemycket. Men man ska komma ihåg att det normala är faktiskt inte att man har sex 5 gånger i veckan.
Mm. Vi ska ta och börja beta av de här frågorna som har kommit in så vi ska hinna med så många som möjligt. Och vi ska kunna börja här med kvinna 50 plus som inte ligger runt.
Jag lever ensam. Jag är frånskild sedan många år. Och jag har nog sett mig om efter ett nytt förhållande, men det har inte blivit i någonting. Och en orsak är att många män verkar vara ute endast efter sex. Min åsikt är att sex bara hör till ett längre seriöst förhållande. Som kvinna är man inte skyldig att sära på benen för varje man som så önskar, och inte heller är det mäns rättighet att förvänta sig sex direkt, tycker jag. Jag vill avstå från sex tills jag hittar ett förhållande som jag är nöjd med och vill lära känna varandra. Om en person verkligen är intresserad så väntar han nog. Målet behöver nu kanske inte vara äktenskap eller att man ens flyttar ihop, men nog ändå ett stadigt förhållande på några månader eller så. Det är förstås fritt fram att bara vilja ha sex, men snälla skriv då ut det direkt så behöver ingen ta på näsan eller bli arg, skriver här. Kvinna 50 plus som inte ligger runt. Ja, Malin, vad säger du? Hur tydlig ska man vara när man ser sig om efter en ny partner gällande sitt sexbehov eller önskemål?
Men det här jobbar jag ju så hårt med, att vi ska faktiskt uttrycka våra behov och vad vi önskar. Sen ska vi komma ihåg att den andra också har behov och önskemål, så vi behöver ju också kunna lyssna på den andra. Den här diskussionen om att kunna säga nej, och framförallt när man är 50 plus, tänker jag att man besitter en sån ofantlig livserfarenhet. Använd den. Ta till den här liksom styrkan som du har inom dig och säg vad du behöver och vad du vill ha. Jag tänker när jag läser det här brevet eller hör det här brevet, så tänker jag, ja, vad är det för fel med det? Men jag förstår att man påverkas jättemycket av samhället runt omkring. Alltså, att ska man alltid ha sex när man ses på första dejten? Absolut inte. Men också att kanske uttrycka det lite, inte kanske för första dejten, men under dejterna, att försöka få fram det här vad man själv behöver och vad man vill och vad man önskar. Och också lyssna på den andras önskemål och behov.
Mm. Jag tycker också att när vi tidigare lite tangerade här, så var det också en del yngre lyssnare som skrev lite samma sak, att jag är inte så jättepigg på det där med sex, men kanske sen om jag skulle hitta en person som jag tycker väldigt mycket om och det skulle kännas tryggt att lite experimentera och se att var går mina gränser, vad tycker jag egentligen om, det är en annan sak, men då ska man ju inte ha så där himla bråttom och hoppa i säng genast kanske.
Nej. Men unga brukar jag prata mycket om det här, just när du säger, Eva, det här med att utforska. Att många gånger kan man börja utforska själv först. Vad tycker jag är kiva? Och vad tycker jag är skönt? Vad känns bra för mig? Och så småningom då sen bjuda in någon annan, alltså då en partner eller flera.
Ja. Jag tycker också att jag har hört det här, att till exempel de här Tinder-apparna och det här, att det finns en förväntan på sex. Mm. Och att det här liksom, det är en del av överenskommelsen, att är du på Tinder så då är du redo att ligga. Och då kanske man måste vända sig till en annan typ av service.
Det finns jättemånga, alltså jättemånga olika appar och sajter som man faktiskt kan söka sig till. Och jag förstår, det här är också en bild som jag får när jag träffar mina par och unga. Att där vill man inte vara, för att de vill bara ha sex. Och så kan det ju tyvärr vara. Men då tänker jag att man måste gå tillbaka till sina behov. Var inte på Tinder då. Hitta din egen väg. Det är helt okej att på något sätt, att liksom på något sätt våga vara sig själv och våga ta uttryck vad man själv behöver och vill, är så viktigt.
Mm. Att man inte bara går med på det för sakens skull. Att alla andra gör så här, så då ska jag också göra det.
Precis.
Så var ärlig utåt mot andra, men också gällande dig själv kanske.
Jo, exakt.
Då vi pratar om det här med olust, så var vi också inne på att det kan vara just livssituationer eller kanske faser i livet som gör att man har mer eller mindre lust. Och det var flera småbarnsföräldrar också som skrev till oss. Och vi skulle kunna ta här till exempel småbarnsmorsan 34 år som skriver så här. Jag har 3 barn som alla är under 5 år. Och efter jobbiga graviditeter och krävande småbarnstid så har jag 0 lust för sex och känner att jag mycket mer skulle kunna leva helt utan sex. Jag känner dock att närhet, pussar och kramar inte blir av lika ofta då man inte har sex regelbundet, vilket gör att jag upplever relationen som mindre kärleksfull. Min man påpekar ofta att han skulle vilja ha sex och det här gör mig stressad. Jag tycker såklart mycket om min man, men jag känner ändå mest att jag skulle ha sex för hans skull och för att rädda relationen. Kommer lusten tillbaka när barnen blir äldre? Undrar småbarnsmorsan 34.
Ja, kommer den tillbaka?
Jag tänker, det här är ju en fråga som är så vanlig. 3 barn under 5 år, precis som du uttryckte dig, Hanna. Puff. Jag brukar använda ett ord som på engelska som lyder, man är lite overtouched. Har man barn som är 3 stycken under 5 år, då har man ett barn i byxbene och 2 i var hand. Det är liksom, man är ständigt och jämt på något sätt tillgänglig. Då orkar man inte vara tillgänglig, kanske på samma sätt, för sin partner. Och det här är ju en acceptans på något sätt, också att få säga det högt och kanske också få bli bekräftad i att det här är faktiskt okej. Det är så här nu, det kommer att bli bättre. Dock säger jag ju att det kanske ska finnas det behöver kanske bli mera intimitetsbeteenden som jag pratar om. Alltså närhet behövs för att lusten sen ska så småningom väckas igen. Så det här, men det kommer också att komma neutralt tillbaka. När man inte liksom har de här barnen som hänger fast igen konstant. Jag brukar säga att de här som precis har fött, att man orkar liksom inte ha ett barn i ett bröst hängande och mannen i det andra. Utan man vill vara liksom, man vill vara i fred, och det är helt okej. Men kommunikationen är ju så viktig.
Men vad säger du där då? Jag tänker nu alla pappor då, som är sådär att man har inte fått ligga där hemma på evigheter. Att ska det vara så här?
Mm.
Att har inte jag rätt i något att ställa något krav här? Mm. Och det skrev ju också den här mamman att hennes man skulle gärna vilja ha sex. Hur ska man tänka där då?
Ja, men kommunikation är ju jätteviktigt. Och sen också positiv sak att man faktiskt, man vill ha sin fru och man vill ha sex med henne. Man måste också kunna ta ett nej och inte ta det så hårt som man tror att relationen är slut, att hon inte älskar mig. Men också att kommunicera den här kärleken på andra sätt. Många kvinnor jag träffar är ju rädda för intimitetsbeteenden, för de tror att det leder till sex. Och där behöver ju liksom kommunikationen bli tydlig. Att nu kramas vi, ligger och tittar tillsammans på den här serien. Men jag vill bara göra det. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Bra, då har vi en regel. Då gör vi det. Det kommer bli jättemysigt om man liksom inte behöva vara rädd för den här förväntan på sex.
Det där är jätteviktigt, tycker jag, just det där. Att man kanske vet du, vill pussas och kramas lite. Men man tänker, jag ska inte börja med det, för då ska han då sen.
Så är det.
Ja,
och då liksom,
då förivrar han sig.
Ja, och sen blir han sur, för då jag drar mig undan.
Ja.
Och jag tänker också att får man den här kommunikationen att funka, så då funkar den här kärleksfullheten, gynnar ju den här andra föräldern också. Då, till exempel pappan. Att man inte känner sig bortvald på något sätt.
Precis.
För att
menar,
helt klart har vi ju grejer här ännu, men just nu så är liksom inte sex någonting som vi kanske får.
Och det här är faktiskt bara just nu. Att det är så här nu, vi gör det här tillsammans, vi ska jobba som ett team. Jag tycker jättemycket om dig, jag till och med älskar dig, men jag är jättetrött och jag vill bara att vi till exempel ligger och håller om varann.
Ja.
Att på något sätt vara tydlig i sin.
Och det är ju ingenting att bli sårad.
Nej.
Det är ju inte personligt på något sätt.
Och så är det väl nog också mycket hormoner, tänker jag också.
Absolut. Och nu ska vi ju komma ihåg att mycket av hushållssysslorna ligger ju också på, och i en heterosexuell relation, på kvinnan. Det är ju mycket det här att man ska då amma barn när man ammar, eller eventuellt då ge flaska. Man är hemma i flera månader om inte år och har det här huvudansvaret. Det är ju klart att det är ett heltidsarbete, 250%. Så man är liksom inte, man orkar liksom inte dela med sig.
Det är inte 60 time direkt, sådär spontant.
Inte riktigt, nej.
Men vi fick ett brev till här från signaturen Astrid 40, som är inne på lite samma grej, men ändå kanske har lite så här hoppingivande besked här. Hon skriver så här: jag är en trebarnsmamma som just nu ammar mitt tredje barn, och jag har noll sexlust under den här perioden. Men jag vet ju också att sexlusten brukar återvända på allvar. Men först kanske där en 2 år efter förlossningen. Annars var jag ju ofta den med större sexlust i relationen tidigare.
Det här ska jag bara kommentera. Jag tror att Astrid också har kanske en sexlust som är lättare väckt. Lusten är ju endera responsiv eller spontan. Spontan kan vi tänka att det är liksom lite som en blixt från en klar himmel. De flesta kanske också, det är ju, i samhället tänker man att alla män har spontan sexlust. Så är det inte, det vill jag ändå understryka. Men man tänker så, för den står så lätt och det liksom kommer igång så enkelt. Men det finns nog någonting där bakom som också väcker den. Men de kanske inte lägger märke till det på samma sätt som stora delar av oss kvinnor som har en responsiv. Vi måste få den här alltså någonting vi responderar på. Det kan vara lukt, eller det kan vara just en beröring, eller det kan vara att livet är ganska glatt överhuvudtaget, kan bara göra att lusten också väcks lättare. Eller att byke faktiskt är vikt.
Oj, nu
det är en stor sak, mycket hos oss sysslor. Så jag brukar säga, ta tag i den där dammsugaren och hjälp till, så kanske lusten väcks lättare hos partner.
Ja.
Nej, men alltså, så. Så hon, det här med 2 år vill jag inte att man ska lägga så mycket tyngd på, för att det behöver inte vara en viss tidperiod. Nej. Utan det kan vara saker som blir lättare i vardagen som gör att lusten på ett annat, eller som på ett lättare sätt kan blomma ut.
Jag tänkte mer att 2 åren var det mönster hon hade hittat i sig själv. Att
det var inte super.
Sådär som patentregel för alla. Men för henne,
jag tycker det var jättebra.
Har ju insett att, och det är kanske också ganska skönt om man har flera barn att man vet att nu är det så här, men det brukar ju lätta sig när ungefär efter 2 år ska läsa.
Ja. Så är det. Och jag tänker att så här kan det vara visst för många. Men de som sitter och är helt känner att de är
2 år och det händer ingenting.
Ja, så då måste de veta att det är också helt normalt.
Jag tycker att vi alla ska nu lyssna mellan raderna extra noga här på det vad du Malin sa där. Just att tänka att tvätten är vikt, så mitt i allt så kanske livet börjar kännas glatt och sen kanske man har lust igen. Så en liten vink där.
Liten vink.
Hemåt. Inte mitt hem då, jag får nog vika tvätten om den ska bli vikt. Men nu ska vi gå vidare. Levande död 65-åring har skrivit följande brev och säger så här: det är säkert lätt att välja bort sex när man kan, men själv är jag 65 år och mitt i den utförsbacke som avsaknad av sexlust medför. Prostataproblem, minskad testosteronnivå, för mig är det här en enda stor sorg och jag känner mig som en levande död. För att känna lust har alltid varit som en gratis drog för mig. Vad säger du Malin om det här med att livslusten försvinner med sexlusten?
Jag tänker att 65 år så tror jag att det kan finnas mycket hormonell påverkan här också. Vi pratar ju mycket om klimakterie som biologiska kvinnor, men biologiska män får faktiskt också något som heter andropaus. Och det här pratar man för lite om. Och det är ju då alltså testosteronnivåerna minskar. Och de har ju liksom börjat minska redan vid 30-35 års ålder, men man märker ingenting ännu då. Men just vid 55-65, det är då jag träffar de här männen på mottagningen om att det inte längre fungerar. Att vad är det för fel på mig? Så nu vet inte jag riktigt med levande död 65-åring här om han har sökt hjälp, men jag skulle ju uppmana honom till att göra det. För att det kan också vara så enkelt som att man kan få en testosteronbehandling. Obs tycker jag att man inte ska söka sig till någon svart marknad. Det är många, eller gå till Life-butiken. Finns Life något mer, det vet jag inte. Men det är inte det som räcker till, utan man måste ta ett blodprov och se hur det ligger till. Så det kan vara så.
Jag tänker 65 år, det är ganska ungt.
Det är ungt.
Helt för tidigt för att känna att nu är det slut på allt det roliga.
Det är alldeles för ungt, så man ska absolut söka sig någonstans för att få prata om de här problemen. Han nämner också prostataproblem här. Så det här tycker jag är superviktigt att han gör. Livslusten, hela självbilden förändras ju när man är 65, och det är också faktiskt hormonellt sett. Med att hormonerna sjunker så blir ju synen på kroppen en helt annan. Man kanske tappar muskelmassa, speciellt män då. Man blir svagare, man
orkar. Varför det just då? Många går i pension, så de tappar kanske lite den där yrkesidentiteten också.
Så är det, händer jättemycket. Så jag tänker nog att det finns mycket man kan göra här, och att han ska ta tag i det.
Jag kan ge ett tips där också. Vi hade en urolog som var gäst här också. Han sa att många män är oroliga för att komma till hans mottagning. Men han skickade sådana hälsningar att kom hit bara, jag kan hjälpa med allt.
Jo.
Att det finns mycket hjälp att få om man bara vågar ta sig.
Yes, och jag säger det så ofta, det finns hjälp att få att ta. Men vi kommer till den här maskuliniteten vi har i vårt samhälle. Man lider oftast i tysthet. Det är svårt att prata män sinsemellan. Att man skäms mycket. Och det förstår jag. Men det finns hjälp att få. Och så finns det personer som faktiskt kan bekräfta och hjälpa dig.
Jag tror att det där också kanske lite blir bättre med yngre generationer. För att nu är ju jag i medelålders. Och jag har märkt att män i min bekantskapskrets har börjat tala mer öppet om det kan vara så att jag tar en sån här testosteron. För att
hoppas att det skulle bli
att det kanske blir bättre med generationerna
också. När dagens 20-åringar är 65 så kommer alla att ha stenkoll och utbyta erfarenheter.
Ja, man har det på sin dejtingprofil. Har man namnet på vilka man tar. vet inte.
Vilket testosteronmärke man äter.
Vi ska fortsätta här med ett brev som också har kommit in från en lite yngre, men i samma ålder i alla fall. Det är en 51-åring som har skrivit det här.
Min fru och jag, vi har varit gifta i över 25 år och vi är båda över 50 nu. Min frus intresse för sex är nästan noll. Men vi har utvecklat ett mycket avancerat sätt med oralsex där jag blir mycket tillfredsställd. Vaginala samlag har vi bara 5 gånger per år ungefär, men oralsex har vi så ofta vi önskar. Jag tror att min fru älskar mig, men hon har ingen lust till penetration. Det här är ju mycket tabubelagt, så jag har ingen aning om det här är vanligt förekommande eller inte. Signaturen alternativ sex för fruar som tappat lusten 51 år. Jag blir jättenyfiken på det där mycket avancerade sättet.
Med, ja, jag också. Jag absolut vill veta mer om.
Ja.
Det här, jag blir så glad. Det här gör mig så glad. Think out of the box brukar jag prata så mycket om. Att sex är så mycket mer än att man stoppar in den i vagina och ut in sex. Och det är faktiskt också så att vi, de flesta människor njuter av annat sex än penetrationssex. Så det här är ju, jag blir så glad av att de har hittat det här. Och det är ju det som jag pratar om. Att när livet förändras och man kanske blir äldre. Det finns hormonella nivåer som ställer till det för oss. Då ska vi ju försöka hitta det som är nu. Vad vill vi ha nu och vad känns bra just nu? Vi kan inte liksom tänka tillbaka till det där för 35 år sedan när vi var nyförälskade.
Och vigulanta.
Ja, precis. Ja. Det också. Man vem vet, de är kanske väldigt vigulanta ännu i och med det här utvecklade, avancerade sättet på oralsex. Men just det här att vad är skönt för oss nu just. För det behöver faktiskt inte vara penetrationssex.
Mm. Ja, sitter det kanske i ändå en sån där tanke att det är det där penetrerande sexet, det är det riktiga sexet.
Så är det nog. Jag jobbar hårt för att under min livstid ändra på det tankesättet. Det tror jag många sexualterapeuter gör. För jag tycker att man ska se på sex som en fiskdamm. Massa olika färgade fiskar. Och så plockar man den där orangea, den där blå och provar lite. Känn vad som är kiva. Och så övar ni och så blir ni superbra. De här har ju tydligen blivit mycket bra på vad de gör.
Mm.
Så blir det trevligt sen då. Mm. Glömmer man bort det där penetrationssexet till och med.
Mm. Och helt klart har de här ju lyckats med det där som nu är nyckeln till allt. Att kommunicera.
Ja, verkligen.
Våga säga att ska, det här skulle jag inte vilja göra, men ska vi testa det där?
Yes. Ja. Jo, men här finns mycket, mycket bra saker i det här brevet.
Mm. Följande brev kommer från Johanna 50. Hon skriver så här. Romantisk kärlek och sex är definitivt sammankopplade för mig. Jag kan inte leva i ett förhållande utan sex. Jag har skilt mig 2 gånger för att den andra parten slutade vilja ha sex. I mitt nuvarande förhållande så önskar båda lika mycket och det här skänker mig glädje och frid. Och vi slipper många onödiga gräl. I båda mina misslyckade relationer så tog jag genast upp mitt behov av regelbundet sex, men trots det här så slutar männen att vilja efter några år. Jag tar hand om mitt utseende, vilket gjorde det hela speciellt konstigt. Jag skulle kunna förstå om de tappat intresse om jag hade gett upp och slutat bry mig om min kvinnlighet. Resonerar Johanna 50. Hur mycket har lust att göra med att man är snygg?
Ja, jag skulle vilja säga ingenting. Men jag förstår att det kan spela roll för vissa individer. Men ändå så är det inte den största orsaken varför man sen slutar ha sex eller liksom inte vill ha sex tillsammans med sin partner. Det är oftast andra orsaker som gör att lusten inte finns. Och jag tänker att partnersarna kanske har haft en väldigt låg lust och hon igen en ganska hög lust. Och där har vi igen det här olika lust i relationen. Och det skapar ju problem. Hon har ju uttryckt sina behov tydligt. Men har man jobbat på det då tillsammans?
Mm.
Att man måste ju som, vill man ha en förändring. Alltså skulle de här partnerna vilja ha haft en förändring så kanske man skulle ha velat jobba på det. Och då måste man ju göra det tillsammans.
Men hur mycket ska man kompromissa då? För jag tänker att om man inte har så jättehög sexlust och den andra har mera, ska man just ställa upp då för husfridens skull? Ja. Eller ska den andra ge avkall? Eller hur tänker du där?
Jag tänker att man behöver mötas någonstans. Jag tänker att man står på en linje, en i varsin ända. Man ska aldrig liksom gå över till den andra, för då, då blir det liksom inte bra. Men hur kan vi göra? Hur kan vi hitta ett gemensamt sätt? Och hur kan vi hjälpas åt för att till exempel den låglustade får en högre lust? Vi kommer tillbaka till byket och dammsugaren till exempel. Det kan vara bara ett exempel. Och sen så den som har en hög lust behöver också acceptera och jobba med acceptansen kring att man inte alltid blir till 100% tillfredsställd varenda gång man frågar. Man måste liksom kunna ta ett nej. Och den här nej-diskussionen tycker jag är så viktig, så nu tänker jag ta in den här, för vi pratar så mycket om det här med att säga nej, och det är superviktigt, men vi behöver också prata om känslan av att bli avvisad.
Mm.
För den pratar vi inte om. Vad händer i mig när jag blir avvisad, och speciellt i relationer? Man kan liksom inte ta ett avvisande. Det är en sån fruktansvärt stor skam att bli avvisad. Man känner sig oattraktiv, inte wanted, vad heter det på svenska?
Otrådd.
Precis sådär, otrådd. Att det blir för jobbigt. Så jag tänker tjata och tjata och tjata tills jag sen då blir tillfredsställd på det sätt jag vill. Att det är nog mycket man måste jobba på, båda två.
Men hur säger man nej på ett möjligast milt sätt då?
Jo, men som jag tidigare sa också det här att på något sätt också kommunikativt få fram det. Ett strängt nej kan ju vara väldigt jobbigt att ta. Att på något sätt kommunicera fram att varför till exempel. Eller att jag kom ihåg att jag tycker jättemycket om dig. Och så vidare och så vidare. Att man ändå påminner sin partner om att det är inte liksom det som är nu problemet. Det är inte att jag inte tycker att du är fin eller snygg. Utan det är för att jag kanske inte helt enkelt har lust.
Jag orkar inte. Klockan är 8:30 och jag vill bara lägga mig och titta på Insta Reels.
Exakt, och så är det ju väldigt ofta.
Ja.
Jag läser hejvilt mellan raderna här i Johannas brev här. Men jag menar just det där att hon säger ju själv att de skilde sig 2 gånger med 2 olika partner uttryckligen på grund av att det här sexfrågan blev ett så stort issue. Och sen kanske att hon inte riktigt har fått det här svaret av de här tidigare männen. Att var är det skon klämmer? Och därför har hon till och med börjat fundera på att började de tycka att jag blev på något sätt oattraktiv. Mm. Och det var det ju knappast.
Jag vill ändå säga knappast. Det tror faktiskt inte det. Att det kan du nog, Johanna, vara lugn med. Det tror jag inte handlar om det, utan det handlar nog om andra saker. För att lusten påverkas av så mycket saker runt omkring oss hela tiden. Men man tar ju alltid till det lättaste, att det är fel på mig. Att jag inte är tillräckligt snygg eller så.
Men om man inte är tillräckligt snygg då? Alltså, jag kastar in det här nu för att det känns som att vet du, som att om vi säger att partnern har slutat bry sig, gått upp i vikt, slutat duscha, vet du, bryr inte sig om sitt utseende mer, att man inte finner den andra attraktiv fysiskt på samma sätt.
Mm.
Är det här någonting som man kan ta upp och i så fall, på vilket sätt?
Ja, det kan man ju ta upp. Det är ju väldigt sårbart, alltså ämne. Så man måste ju på ett väldigt finkänsligt sätt ta upp det här. Jag minns att i något poddavsnitt har vi pratat om det här tidigare.
Ja, och då var det och hjälpte oss också i det där. För då började det vara det där, hjälp, min älskling har blivit en tjockis.
Ja, exakt, den tid sedan.
Ja.
Men ja, man kan göra det. Och jag tänker att det finns olika sammanhang också som man kan göra det bättre än andra. Men att man ska försöka undvika att inte såra den andra. Och hur gör jag det på ett bra sätt? Jo, att jag bryr mig om dig, eller att jag har blivit orolig för att ska vi göra tillsammans, att man inte liksom bara skjutsar ut sin partner på promenader, utan man faktiskt går med på de här promenaderna och på det sättet också finna relationstid.
Ja, då kommer man ju närmare varandra också.
Jajamän, gud, plocka svamp i skogen brukar jag prata om. Det är det bästa vi kan göra, en tyst skog tillsammans, plocka svamp, där kommer de bästa diskussionerna.
Mm.
Nästa brev tycker jag är lite faktiskt ganska hurtigt. Så här, här står det på det här sättet. Jag är kvinna, 49 år och skild efter ett långvarigt äktenskap. Och jag har höga krav på en romantisk relation. Så jag tvivlar på att den rätta går att hitta. Men utan sex vill jag absolut inte leva. Så jag har skaffat mig en älskare. Och vi skänker varandra stor glädje. Signaturen, fri att leva som jag vill. Tycker det här är ett intressant brev här, Malin, för att kanske det ibland är lite orimligt att förvänta sig att den här all-in-one-partnern som uppfyller tickar i alla boxar ska dyka upp sådär. Då kan man kanske ha olika partner för lite olika ändamål, så att säga.
Man. Det tror jag absolut man kan. Nej, men ingen går 100 på alla. Det är bara så. Ingen är perfekt, inte vi heller. Så om man tänker att ens egna partner inte är perfekt, så ska man ju också vända spegeln mot sig själv. Ja, det då. Och det är man ju inte. Så ja. Nej, men jag tycker det här var fantastiskt. Gör så här. Hitta olika syften, olika partners.
Som hoppas bara att den där älskare vet att han inte är den rätta. Kanske, kanske han blir jättenöjd.
Kanske han blir. Precis. Ja. Eller så är det helt kommunikativt att man har ett sånt förhållande. Ja. Det är också helt okej.
Ja.
Så kan man också leva.
Ja, att sådär, med dig så ligger jag och med dig så går jag på kulturevenemang.
Yes.
Och du är min sportkompis.
Jajamän. Ja. Nej, men det finns, jag tänker att det finns många sådana här relationer.
Ja,
man kan liksom få alla de bästa bitarna, men inte nödvändigtvis i en och samma person. Jag tycker det här är ju alldeles utmärkt om man får utmärkt. Det att fungera.
Ja,
men då ska man känna sig själv ganska bra, tror jag.
Det tror jag också.
Det är säkert där hon har börjat.
Hon har nog gjort en livsresa och en acceptans inom sig själv också.
Vi ska gå vidare här bland breven, och Kvinna 35 har skrivit följande. Jag är en kvinna som vill ha sex med min man, men han verkar sällan ha lust. Han ställer upp för min skull några få gånger per år. Jag är fortfarande förhållandevis ung och känner att mina så kallade snygga år håller på att rinna förbi. Det verkar inte handla om yttre faktorer, för jag är smal, eller det får jag ofta höra, och att jag ser bra ut. Jag tar hand om både mitt utseende och min hygien. Men ändå så vill min man inte ha mig, och det krossar mitt hjärta, för jag vill ingenting annat än att ha honom. Jag försöker väcka hans lust med allt från närhet till erotiska underkläder, och det har pågått i snart 10 år och jag börjar bli desperat. Han har försäkrat gång på gång att det inte handlar om mig, utan att han helt enkelt inte har lust. Men så var det inte förr. Inget annat har egentligen förändrats förutom att vi har bråkat en hel del. Jag är en people pleaser som försöker bli bättre på att stå på mig. Och det har gjort att han numera får mer mothugg av mig när vi grälar. Och jag tyckte att det var i samband med det här som hans lust började avta. Men det känns inte heller vettigt att jag blir en dörrmatta för att återuppväcka hans lust. Jag har tagit upp den här frågan otaliga gånger och bett honom att söka hjälp eller utredning, men varje gång så slutar han sig bli sårad och säger att mitt tjat bara dödar hans lust ännu mer. Jag känner mig så ensam i det här. För mig handlar det inte bara om lust, utan också om att jag ska få känna mig åtrådd och bekräftad. Skriver Kvinna 35. Ja, du Malin.
Mm. Jag tänker att det absolut inte handlar om hennes utseende. Hon är ju helt in på rätt spår. Jag tänker att det handlar om andra faktorer som helt enkelt. Han har en låg lust, och varför? Det kan ju vara en lång tid av att lusten har sänkts med tiden. Och att den nu känns nästan helt död, som vissa säger. Jag brukar säga att den är avsomnad, inte död. Den finns där, men den behöver väckas. Och på vilket sätt? Jag skulle ju vilja lite veta hur de här diskussionerna går där hemma. Att jag brukar prata om gasar och bromsar. Det här kan man ju som i parrelationer prata om också. Att vad gasar min lust? Vad är det jag skulle behöva för att lusten skulle väckas? Och att det här också ska bli en ganska ärlig diskussion. Man kan skriva det på papper och sen läsa varandras papper till exempel. För det kan ju också vara väldigt sårbart. Att vad står det egentligen på min partners papper? Men det är ju en lång tid. 10 år. Det är en väldigt lång tid. 1 år, 1 månad är ju redan en lång tid. Så jag förstår att hon känner sig desperat. Sen är det ju jätteviktigt att han inte ställer upp för hennes skull. Som jag också blir lite bekymrad för, förstås. Att här skulle jag ju faktiskt vilja in till dem och få liksom leda något sorts av samtal. Och hur det samtalet skulle se ut, det vet jag inte. Men jag tror att de faktiskt skulle behöva hjälp. Mm. Att vill de fortsätta framåt så skulle de behöva ha en tredje parter som liksom helt enkelt ställer rätt frågor och leda samtalet till rätt diskussioner.
Jag tycker att där är ju den en nyckel. Hon skriver själv att hon har flera gånger bett honom söka hjälp. Men tänk om hon skulle kunna föreslå att ska vi gå tillsammans och arbeta med det här?
Exakt. Att tillsammans. Och jag tänker att det är ju också det som gör att han på något sätt varje gång slutar sig också. För att han får en ofantlig skam säkert, skuldkänsla.
Mm, jag räcker inte till för min fru.
Exakt, sluta sig mera. Och som han också säger, du dödar min lust ännu mer. För tjat döda lust. Mm. Så gör det tyvärr. Så det blir liksom den här onda cirkeln som de är i just nu och trampa på.
Ja.
Att för att komma ur den så behöver man nog lite hjälp.
Ja, de har verkar ha kört fast så de borde träffa det gäller en annan Malin någonstans.
Mm. Någon annan sex Malin någonstans.
Någon annan sex Malin.
Det jag också reagerar på i det här att jag tolkar det lite som att hon befinner sig på en sån här personlig resa. Mm. Att hon har vetat med sig att hon har varit kanske en sån här lite dörrmatta people pleaser. Mm. Hon har börjat arbeta på att bli bättre och säga ifrån.
Säga sina behov.
Och då kanske hon blir rädd att tänk om hon tar i för mycket att det skrämmer bort hennes man ännu mera. Och det är ju just det där som de ska kunna arbeta med till exempel med någon som kan ge dem lite stöd. Yes. Att han också ska kunna säga att nu går du på lite mycket igen, hör du. Att jag är med dig i din resa. Det är bra att du säger hur du vill ha det. Men nu har du grälat på mig i en kvart och nu orkar jag inte höra något mer. Att de ska liksom kunna prata om också de här grejerna.
Precis, jag tänker att samtal ofta leder till anklagan. Alltså man anklagar varandra. Nu i det här läget tänker jag att det blir mycket från en sida anklaga. Den andra bara slutar sig och backar mer och mer. Att bli liksom diskussionen mer utifrån känslor. Vad känner du? Att ni lyssnar på varandra och kanske till och med behöver upprepa vad den andra säger för att faktiskt förstå vad den andra säger skulle vara till stor hjälp.
Mm. Mm. Hoppas verkligen sådär. Vi brukar ibland med Hanna säga att du kan ju lite sådär försöka styra att den här radion råkar stå på just när det här kommer. Eller sådär, så att han skulle höra det här och kanske känna sig träffad av detta anonyma brev i en podd någonstans.
Ja.
Och öppna upp för möjligheten att gå och prata med någon tillsammans med sin fru.
Ja, alltså vi var ju inne på det här för ett antal veckor sedan också då vi pratade om just det här med parterapi. Då var det flera som hade skrivit in och sa att det var, ja, vi pratade om att hur man har räddat sitt äktenskap från branten. Och då sa nog typ alla som hade klarat sig att ta sig tillbaka därifrån var att det var med hjälp av en parterapeut.
Parterapi var the shit.
Det är ju synd, att det verkar ju som att den här utomstående hjälpen kommer in då det är för sent. Mm. Är det här någonting som du känner igen, Malin, från din mottagning?
Jo, just. De kommer först när problemet är så stort att båda har blivit liksom nertystade lite grann. Och att det är så stort lidande att man inte vet mer vart man ska ta sig i vägen. Jag tycker ju alla ska borde gå i parterapi för förebyggande syfte.
Ja, som besiktning.
Ja, lära sig kommunicera, lära sig att lyssna, lära sig att se sin partner och så vidare. Så det här är vi ju jättedåliga på.
Men hur tycker du det med männen då som kommer dit? För att det här är också något som vi ofta brukar höra. Just att det är kvinnorna som säger att ska vi gå i parterapi? Och säger att ja, min man bara muttrar och säger att vad ska jag få dit och vädra min smutsiga byg för någon främling? Och det är ändå någon som ändå är på din sida.
Ja.
Så kan du nu skicka lite hälsningar och kanske några ord på vägen åt alla män som funderar att det är så här när man kommer dit. Att då är de mitt i all två mot en.
Ja, men alltså så här. Oftast är det ju så att vi faktiskt träffar kvinnan först. Och så kommer det fram att det finns problem i relationen. Och då brukar vi alltid bjuda in parten och det här är ju jättesvårt. Men sen finns det de här paren som har faktiskt dragit med sin man dit. Och det senaste paret jag hade så var så jättetrevligt och upplyftande för mig också. För då, de hade inte varit på kaffe tillsammans på säkert... Ja, barnen var väl 3 år. Så när han steg upp ur stolen så sa han, nu ska vi få på kaffe och bulla. Och jag tänkte att, oh gud, ja, nu har jag lyckats.
Ja, för det vänder.
Ja, och det var inte så farligt det här, sa han. Och det, om vi tänker på en typisk man, liksom lite det här jobbarbonde, ni vet det här. Att man ändå säger att det var inte så farligt. För det är inte så farligt.
Ja.
Och vi är absolut inte på någon sida, utan vi hjälper till att lyssna och liksom leda samtalet.
Och så tänkte han att fast vi har suttit här nu, sorken och si på dig en halvtimme till om vi tar en kaffe och bullar.
Exakt. Ja. Nej, men det där gjorde min dag. Det var så trevligt att höra.
Det är målet.
Kaffe. Ja, ja.
Det behöver inte vara så farligt alla gånger.
Nej.
Nej. Vad kul. Tack Malin. Och tack också till alla er som skriver in så modigt och ärligt och öppet. Och det att vi läser upp ett brev här så får säkert många, många att nicka igenkännande av andra som lyssnar på det.
Ja, det där är jättebra att du säger det Hanna, för att inte nu heller den här gången fick vi ju med precis alla brev som vi skulle vilja. Men det är ju inte för att vi skulle tycka att era brev var ointressanta eller dåliga på något sätt. Men alla ryms helt enkelt inte med. Men det kommer flera gånger och Malin, tänker vi släpper inte ut dig ur studion innan vi har, du har lovat att du kommer tillbaka någon gång.
Jag kommer tillbaka, det här var så trevligt.
Ja. Mm. Det var inte så farligt.
Nej, det var absolut
kaffe,
inte så farligt.
Kaffe, bulla, vad säger ni?
Ja, vi ska göra
det. Det tar jag.
Ja. Tack Malin Wik, Norman, för det här och vi hörs igen om en vecka.
Tack.
Hej då!